Kapitel 13. Rykten. På krogarna i mål rullade affärerna på som de brukade, ungefär som en vagn fullastad med gäss och porslin som mitt i mörka natten störtade ner för en backe. Gästernas röster kämpade med tonerna från musikanternas tre trummor i olika storlekar, två hackbräden och en skalmejas genomträngande drillar. Skänkflickorna trängde sig fram mellan borden, klädda i små vita förkläden och mörka fotsida klänningar som var knäppta ända upp till hakan. De fick hålla lergodsmuggarna högt över huvudet för att kunna klämma sig förbi. Barfota hamnarbetare med skinnvästar satt sida vid sida med karar i snäva rockar och män med bara överkroppar och breda färggranna band i sina säckiga byxor. Så här nära hamnen kunde man se utländska plagg lite varstans i vimlet. Höga kragar från norr och långa kragar från väster. Stövlar som nådde till knät eller till låret. Män med ringar i öronen och halsband. Spetsprydda rockar och skjortor. En man med breda axlar och stor mage hade tudelat gult skägg. En annan hade gnidit in någonting i mustaschen så att den glänste i lampskenet och snurrat den till en spets på vardera sidan om det smala ansiktet. I tre av rummets hörn och på flera av borden skramlade tärningarna och silvermynten bytte ägare under rop och skratt. Mert satt för sig själv med ryggen mot väggen så att han såg alla dörrarna. Men större delen av tiden tittade han ner i sin ännu orörda bägare med mörkt vin. Han gick inte i närheten av tärningsspelarna och ägnade inte en blick åt skänkflickornas anklar. Då och då tänkte någon sätta sig vid Märts bord, men efter en närmare titt på hans ansikte skyggade de undan och trängde sig in på en bänk någon annanstans i rummet. Mert doppade fingertoppen i vinet och tecknade planlöst på bordet. De här dårarna hade ingen aning om vad som hade hänt i klippan under natten. Han hade hört ett par terrenier som pratade om någon sorts rabalder, men efter några snabba ord hade de skrattat nervöst och bytt samtalsämne. De visste inte och de ville inte veta. Han önskade nästan att han själv varit lika okunnig. Nej, han önskade att han bättre hade kunnat begripa vad som hade hänt. Bilderna avlöste varandra i en stridström inför hans inre blick. Blixtrade fram genom hålen i hans minne utan att han blev mycket klokare för det. Avlägset stridslarm ekade genom korridoren, dämpat av bonaderna som hängde på väggarna. Med darrande hand drog han sin kniv ur den grå mannens bröst. En grå man, och på jakt efter honom. Det måste han ha varit. Grå män drev inte runt och dödade på måfå. De sökte sina mål lika säkert som en pil. Han vände sig om för att springa, och där kom en myrdrail mot honom, lik en svart orm på två ben. Dess bleka ögonlösa ansikte fick honom att rysa in i märgen. På 30 stegs håll kastade han en av sina knivar mot den punkt där ett av dess ögon borde ha suttit. På det avståndet kunde han träffa ett kvisthål som inte var större än ett öga, åtminstone 4 gånger av 5. Blekmannens svarta svärd blev ett suddigt streck när den nästan nonchalant slog undan dolken. Den saktade inte ens in. Dags att dö, hornblåsare. Dess röst var som en röd huggorms torra väsning, en varning om annalkande död. Mert backade undan. Nu höll han en kniv i vardera handen, fast han inte kunde minnas att han hade dragit dem. Hans knivar skulle inte göra mycket nytta mot ett svärd, men om han sprang skulle han strax ha den svarta klingan i ryggen, lika säkert som att 5 sexor slår 4 treor. Han önskade att han hade haft en ordentlig stav eller en pilbåge. Han skulle vilja se blekmannen försöka slå undan en pil från en långbåge. Han önskade att han varit någon annanstans. Här skulle han dö. Plötsligt stormade ett dussin trollocker fram ur en sidokorridor och kastade sig över blekmannen. i ett virvar av huggande yxor och stötande svärd. Märt stirrade vantroget på tumultet. Hallmannen kämpade som en virvelvind i svart rustning, och mer än hälften av trollockerna var döda eller döende innan blekmannen föll ihop i en fäktande hög. Drygt tre steg från kroppen vreds igen av armarna likt en orm i dödsvåndor, fortfarande med det svarta svärdet i ett fast grepp. En trollock med horn som en bagge tittade bort mot Märt och lyfte nosen för att vädra i luften. Den morrade åt honom, men sen gnällde den till och började slicka ett långt, djupt sår som hade gått genom ringbrynjan och löpte längs den håriga underarmen. De andra skar av halsarna på de sårade, och en av dem gläfste fram några hårda, gutturala ord. Utan att ägna Märt en blick vände de sig bort och travade iväg. Deras hovar och stövelsulor slog i stengolvet med ett ihåligt ljud. De gick bort från honom. Märt rös, räddad av trollocker. Vad hade Rand dragit in honom i nu? Han såg bilden som han hade ritat med fingret. En öppen dörr, och gned ilsket bort den. Han måste härifrån. Han måste. Och samtidigt hade han den tryckande känslan i bakhuvudet. Känslan av att det var dags att återvända till klippan. Ilsket försökte han skjuta undan den, men den fortsatte envist att ansätta honom. Han fångade upp ett brottstycke av en konversation vid bordet till höger om honom. Det var mannen med de snurrade mustascherna som pratade med bred Lugard-dialekt. Jo, den här draken som ni har är säkert en stor och mäktig man. Det förnekar jag inte. Men mot Loghain är han då ingenting. Loghain fick ju för allt i världen hela gelden att gå i krig. Och halva Amardasia och Altera därtill. Han fick minsann jorden att uppsluka hela städer som satte sig upp mot honom. Byggnader, folk, hela rasket. Och han där uppe i Sheldie, Mersheim. Jag har hört att han fick solen att stå stilla på himlen ända tills han hade besegrat fursten av Bashiris här. Dags en sanning, sägs det. Märt skakade på huvudet. Klippan hade fallit. Rand hade Calendar. Och den här idioten trodde fortfarande att han bara var ännu en falsk drake. Nu hade han visst ritat den öppna dörren igen. Han gned bort den och lyfte vinbägaren, men stannade upp halvvägs till munnen. Genom allt larmet hade han uppfattat ett bekant namn från ett av borden. Han sköt bak bänken och klev bort till bordet med bägaren i handen. Runt bordet satt ett brokigt sällskap av det slag som så ofta uppstod på krogarna i mål. Två barfota sjömän med rockar i vaxat tyg men utan skjortor. Den ena med en tung guldkedja runt halsen. En man som en gång varit fet men vars kinder nu hängde slappt, klädd i en mörkgrön Carhaynsk rock. De röda, gula och gröna ränderna som löpte över bröstet kunde vara tecken på att han var adlig, men ena ärmen var trasig vid axeln. Många flyktingar från Carhayn hade sjunkit djupt från sina en gång höga positioner. En gråhårig kvinna vars kläder alla hade samma dämpade mörkblå färg med hårt ansikte, vass blick och tjocka guldringar på fingrarna. Och så mannen som hade talat, en man med kluvet skägg och en rubinstor som ett duvägg i ena örat. Över det utspända bröstet på hans mörkröda rock löpte tre silverkedjor som visade att han var en köpmansmäster från Candor. I Candor hade köpmännen ett eget gille. Mannen tystnade och allas ögon vändes mot Märt när han stannade vid deras bord. Jag hörde att ni nämnde Truefloden. Tveskägget lät hastigt blicken glida över honom, tog in Märts oborstade hår, hans spända ansiktsuttryck och vinbägaren i hans hand, tillsammans med de glänsande svarta stövlarna, den gröna rocken med sina broderade guldslingor, öppen till midjan så att en snövit linneskjorta kom till synes. Både rocken och skjortan var skrynkliga. Kort sagt, sinnebilden av en ung ädling som är ute och roar sig bland de ofrälse. Det stämmer, Ersnåd, sa han hjärtligt. Jag sa just att jag slår vad om att vi inte får någon tobak därifrån i år. Fast jag har redan 20 tunnor med finaste tjuvflodsblad. Det bästa som går att få. De kan jag sälja dyrt senare i år. Om Ersnåd önskar en tunna till sitt eget förråd. Han drog i ena spetsen på det gula skägget och la ett finger längs näsan. Så skulle jag säkert kunna. Så det slår du vad om, sa Märt mjukt och avbröt mannen. Varför skulle det inte komma någon tobak från tjuvfloden? Vitrockarna förstås, Ersnåd. Ljusets söner. Vad är det med vitrockarna? Köpmannen tittade på sina bordskamrater för att få hjälp. Det fanns en farlig biton i Märts stillsamma röst. Sjömännen såg ut som om de skulle gå därifrån om de bara vågade. Carhanien blängde på Märt. Han satt onaturligt rak i ryggen och svajade lätt när han slätade till den nötta rocken. Det tomma stopet framför honom var uppenbarligen inte det första. Den gråhåriga kvinnan hade fört sitt stop till läpparna och tittade beräknande på Märt över kanten. Köpmannen lyckades buga fast han satt ner och fortsatte med inställsam röst. Ryktet säger att vitrockarna har gått in i tjuvfloden, Ersnåd. På jakt efter draken återfödd, sägs det. Fast det kan förstås inte stämma. Först draken är ju här i Tjer. Han sneglade på Märt för att se hur han reagerade. Men Märt rörde inte en min. Ryktena kan vara överdrivna eller falska, Ersnåd. Kanske är det bara tomt prat. Enligt samma rykte ska vitrockarna också vara ute efter en mörkvän med gula ögon. Har ni någonsin hört talas om en man med gula ögon, Ersnåd? Inte jag heller. Tomt prat. Märt ställde ner sin bägare på bordet och lutade sig närmare mannen. Vem mer är de ute efter? Enligt det där ryktet. Draken återfödd. En man med gula ögon. Vem mer? Det bröt fram svettpärlor på handelsmannens panna. Ingen, Ersnåd. Inte vad jag har hört. Det är bara rykten, Ersnåd. Rön som flyger för vinden. Det är allt. En rökpuff som strax är borta igen. Skulle Ersnåd vilja ge mig den äran att skänka Ersnåd en tunna tjuvflodstobak eller två? För att visa min äran att få som en gest för att... Märt kastade en andoransk guldkrona på bordet. Drick för min räkning tills den här tar slut. När han vände sig bort hörde han muttrande röster från bordet. Jag trodde han skulle skära halsen av mig. Ni vet hur de blir när de fått för mycket vin i sig, dessa unga ädlingar. Det var handelsmannen med det kluvna skägget. En besynnerlig ung man, sa kvinnan. Farlig. Försök inte med dina knep på en sån perta. Jag tror inte han är adlig alls, sa en annan man med gnällig röst. Carhanien, förmodade Märt. Han gjorde en äcklad grimas. Adlig. Han skulle inte vilja vara adlig ens om någon erbjöd honom möjligheten. Bitrockar i tjuvfloden. Ljus. Ljuset hjälpa oss. Han banade sig iväg till ytterdörren och plockade åt sig ett par träbottnar från den hög som låg vid väggen. Han visste inte om det var samma par som han hade haft med sig dit. Allihop såg likadana ut och han struntade i vilket. De passade till hans stövlar. Ute hade det börjat regna, ett lätt strilande regn som gjorde mörkret ännu djupare. Märt vek upp rockkragen och plaskade fram längs Måls gyttiga gator i klumpig språngmarsch. Han passerade skräniga krogar, väl upplysta värdshus och nedsläckta boningshus. När han nådde den mur som markerade gränsen till den inre staden byttes gyttjan mot gatsten. Han sparkade av sig träbottnarna, sprang vidare och lät dem ligga. Försvararna som bevakade den närmaste porten in i klippan släppte förbi honom utan frågor. De visste vem han var. Han sprang hela vägen till Perrins rum och vräkte upp dörren, nästan utan att lägga märke till den flisiga sprickan i träet. Perrins sadelväskor låg på sängen och Perrin var i färd med att stoppa ner skjortor och sockor i den. Bara ett enda vaxljus brann i rummet, men det verkade inte som om Perrin besvärades av dunklet. Så du har redan hört det, sa Mert. Perrin fortsatte med det han höll på med. Om tjuvfloden. Ja, jag var nere för att leta efter något rykte åt fejl. Efter det som hände i natt är det mer nödvändigt än någonsin att jag får henne att... Han morrade, ett djupt, lågt strupljud som fick Märts nackhår att resa sig. Det lät som en ilsken varg. Nåja, det hör inte hit. Jag har hört det. Det kanske duger det med. Det med, undrade Märts. Tror du att det är sant? Perrin tittade upp från packningen, helt kort. Hans ögon glänste i vaxljusets sken, en matt, gyllene glöd. Det finns inte mycket tvivel om det. Det är för mycket som stämmer. Mert skruvade besvärat på sig. Vet Rand om det? Perrin bara nickade och återvände till sina göromål. Nå, vad säger han då? Perrin stannade upp. Han stirrade ner på den hopvikta manteln som han höll i. Han började muttra för sig själv. Han sa att han skulle göra det. Han sa det. Jag borde ha trott honom. Så höll han på. Jag begrep just ingenting. Sen tog han mig i rockkragen och sa att han måste göra det som de inte väntar sig. Han ville att jag skulle förstå. Men jag är inte säker på att han ens gör det själv. Han verkade inte bry sig om ifall jag stannar kvar eller far iväg. Nej, det tar jag tillbaka. Jag tror att han var lättad över att jag ger mig av. Kort sagt, han tänker inte göra någonting åt det, sa Mert. Ljus. Med Calendar skulle han kunna bränna 1000 vitrockar till aska på en gång. Du såg själv vad han gjorde med de fördömda trollockerna. Så du ger dig av. Tillbaka till tjuvfloden, ensam. Om inte du också kommer med. Perrin tryckte ner manteln i sadelväskan. Gör du det? Istället för att svara började Mert vanka av och an över golvet. Hans ansikte låg än i skugga, än i ljuset från vaxljuset. Hans mor och far var i Imonswall, och hans systrar. Vitrockarna hade inga skäl att göra dem illa. Han hade en känsla av att han aldrig mer skulle ge sig av om han for hem nu. Att hans mor skulle se till att han blev bortgift innan han ens hann sätta sig. Men om han inte for, om vitrockarna skadade dem. Vitrockarna behövde bara rykten som skäl, enligt vad han hade hört. Men varför skulle det finnas några rykten om dem? Till och med släkten Copplin tyckte om hans far, och de var ändå lögnare och bråkstakar hela rasket. Alla tyckte om Abel Cawthon. Du behöver inte fara, sa Perrin tyst. Jag har inte hört någonting som tyder på att du är inblandad. Det handlar bara om Rand och mig. Bränner mig. Jag ska få... Han kunde inte säga det. Det var lätt nog att tänka på att ge sig av, men att säga det. Det knöt sig i halsen. Orden ville inte komma fram. Är det lätt för dig, Perrin? Att ge dig av, menar jag. Det är inte så att du känner någonting. Någonting som försöker hålla dig kvar. Som hela tiden ger nya skäl att stanna. Hundratals smärt. Men jag vet att det har med Rand att göra och att jag är Taveran. Men det tänker du förstås inte medge. Det finns 100 skäl att stanna. Men skälet att fara är starkare än alla tillsammans. Vitrockarna är i tjuvfloden och de kommer att göra folk illa när de söker efter mig. Om jag far kan jag hindra det. Varför skulle vitrockarna vara så intresserade av dig att de skulle göra någon illa? Ljus, om de far runt och frågar efter någon med gula ögon så kommer ändå ingen i Imonswall att veta vem de pratar om. Och hur skulle du kunna sätta stopp för det? Ett par händer till gör ingen större skillnad. Äsch! Vitrockarna har allt tagit mer i mun än de kan svälja om de tror att de kan hunsa folket i tjuvfloden. De vet vad jag heter, sa Perrin med låg röst. Hans blick sökte sig till yxan. Den hängde på väggen med bältet knutet kring både fästet och väggkroken. Kanske var det släggan han tittade på. Den stod lutad mot väggen under yxan. Märt visste inte vilket. De kan hitta min familj. Och varför? De har sina skäl, Märt. Precis som jag har mina. Vem kan säga vilka som är bäst? Bränne mig, Perrin. Bränne mig. Jag vill ju... Förstår du? Jag kan inte ens säga det längre. Som om mitt huvud vet att jag kommer att göra det om jag säger det. Jag kan inte ens säga det tyst för mig själv. Olika vägar. Vi har blivit sända på olika vägar tidigare. Åt skogen med alla olika vägar, grymtade Märt. Jag har fått mer än nog av att Rand och alla Aesir Dare kör iväg mig på sina fördömda vägar. Jag vill fara dit jag själv vill för en gångs skull. Göra det jag vill. Han vände sig mot dörren, men hejdade, sa Perrins röst. Jag hoppas det är en lycklig väg du har fått, Märt. Må ljuset sända söta flickor i din väg och dårar som vill spela tärning. Åh, bränner mig, Perrin. Må ljuset ge dig det du vill ha också. Det tror jag nog att det ska göra. Det lät inte som om tanken gjorde honom glad. Hälsar du farsgubben att jag mår bra, och mor? Hon har alltid varit så orolig av sig. Och se till mina systrar. De skvallrade alltid på mig för mor, men jag vill inte att de ska råka ut för någonting. Det lovar jag, Märt. Märt stängde dörren bakom sig och vandrade planlöst genom korridorerna. Hans systrar, Eldrin och Bodwin, hade alltid varit snabba att ropa: Mor, Märt har ställt till det igen. Märt gör någonting som man inte får, mor. Särskilt Bode. De var 16 och 17 nu. Funderade förmodligen på att gifta sig snart. Hade väl sett ut någon tråkig bontöl på sig. Antingen nu karn visste om det eller ej. Hade han verkligen varit borta så länge? Ibland kändes det inte så. Ibland kändes det som om det bara var ett par veckor sedan han lämnade Eamons Wall. Andra gånger var det som om det gått flera år. Att han bara hade vaga minnen kvar. Han mindes hur Eldrin och Bode flinat när han fick smisk. Men deras ansikten var inte längre tydliga för hans inre syn. Hans egna systrar. Dessa fördömda hål som fanns i hans minne. Som om det var hål genom själva hans liv. Han såg Barrowlane närma sig i korridoren och mot sin vilja flinade han upp sig. Även om hon var rysligt förnäm av sig så var hon en vacker kvinna. Det åtsittande vita linnetyget var tunt som en näsduk, för att inte nämna den djupa urringningen som blottade en ansenlig mängd av hennes yppiga vita barm. Han bugade efter allra bästa förmåga, elegant och formellt. Jag önskar er en god kväll, ers nåd. Hon var på väg att glida förbi utan ett ord, men då rätade han ilsket på sig. Är du både döv och blind, kvinna? Jag är ingen matta som du kan trampa på, och jag är alldeles säker på att jag sa någonting. Om jag nyper dig i baken kan du ge mig en örfil. Men tills dess väntar jag med ett hövligt svar på en hövlig fråga. Mains första dam stannade tvärt och gav honom en av dessa typiskt kvinnliga blickar. Efter en sån granskning borde hon ha kunnat sy honom en skjorta och sagt precis vad han vägde, för att inte tala om när han badade sist. Sen vände hon sig bort och muttrade någonting för sig själv. Han uppfattade bara orden: allt för lik mig själv. Han stirrade förbluffat efter henne. Inte ett ord till honom. Det ansiktet, den hållningen och näsan så högt i luften att det var ett under att fötterna ens rörde vid golvet. Det var vad han fick när han pratade med sådana som Barrowlane och Elaine. Ädlingar som betraktade en som smuts såvida man inte hade ett palats och ett släktträd som sträckte sig bak till Arthur Hökvinge. Nåväl, han kände en mullig köksflicka, inte allt för mullig, som minsann inte betraktade honom som smuts. Dara hade ett sätt att nafsa honom i öronen som... Tanken tog ett abrupt slut. Han hade funderat på att se efter om Dara var vaken och pigg på lite kel. Han hade till och med övervägt att kurtisera Berylane. Berylane. Och så de sista orden som han hade sagt till Perrin. Se till mina systrar. Som om han redan hade bestämt sig. Redan visste vad han skulle göra. Men det hade han inte. Så lätt skulle han inte ge sig. Det kunde finnas en utväg. Han grävde fram ett guldmynt ur fickan, singlade upp det i luften, fångade det och smällde ner det på baksidan av andra handen. Först nu såg han att det var en Tervallon-marker, och på den sida som kom upp fanns Tervallons låga, stiliserad som en tår. Bränna alla Aes Sedair, sa han med hög röst, och bränna Randall Thor för att han dragit in mig i det här. En tjänare i svart och guldfärgat livré stannade mitt i ett steg och gav honom en bekymrad blick. Silverbrickan som han bar var full med bandagerullar och salvburkar. När han märkte att Mert hade sett honom hajade han till. Mert slängde guldmyntet på brickan. Varsågod. En present från världens största dåre. Men använd den väl på kvinnor och vin. Tack, Hirsnåd, stammade mannen. Mert lämnade honom där, som förlamad. Världens största dåre, det är just vad jag är.